Halleluja. Fantastisk å se så mange mennesker her i dag. At ikke alle gikk til badestranden. Halleluja. Det var herlig, Ola. Lovsangen. Det er alltid fantastisk å lovsynge Gud. Men før, for en del år siden, så sang vi disse gamle sangene mye mer. Og i dag har vi fått begge deler. Jeg vokste opp i en heim der far min sang gamle evangeliske sanger. Spilte gitar. Og mange av disse sangene, de hører jeg veldig sjeldent i dag, men så dukker de plutselig opp, og det blir en veldig velsignelse å høre de igjen. Men jeg er også glad og takknemlig for lovsangen og de nye sangene som har så fantastisk budskap, mange av de, på norsk og på engelsk. Så det er herlig å lovsynge Gud. Takk, Jesus. Jeg har et budskap som jeg vil dele med deg fra Hebreabrevet i dag. Skal vi se om jeg får til det her. Det er på tavlet. Ja, men jeg må ha den her i gang. Ja, det er... Jeg har liksom ikke klart å slippe dette ordet her, fordi at jeg har... I et halvt år så har jeg kommet tilbake til det mange ganger. Jeg kan nok ikke gå så veldig i dybden, men jeg kan ta noen enkle ting ut fra dette verset. Og vi skal lese det her nå i sammen. Hebreabrevet 4, 14-16. Da vi nå har en stor øverste prest som har gått gjennom himlene, Jesus Guds sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen. For vi har ikke en øverste prest som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår svakhet, men en som er prøvd i alt på samme måte som vi, men uten synd. La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, så vi kan få miskunn og finne nåde som gir hjelp i rette tid. Kjære Far i himmelen, gi oss nåde til å lytte til ditt ord, til å høre ditt ord, til å ta ditt ord til oss. Gi meg nåde, Herre, til å formidle ordet på en slik måte at du blir opphøyet, Jesus. At du blir stor. At vi får se deg, Jesus. Hvem du er. Amen. Hebreabrevet er jo litt annerledes enn de andre brevene, egentlig, i Det nye testamentet. Og der møter vi jo Jesus som øverste presten. Og flere ganger så står det at vi må se på han. Vi må feste blikket på han. Og det står at se på den apostel og øverste prest, begge deler. For Jesus kom som en representant fra Gud til oss. Som en apostel, som en utsending til jord. En representant fra Gud til oss. Men så er han også vår representant. Jo, Gud. For oss. Og vi sang her, han lever, ja, han lever. Ja, han lever. Ved Guds trone. Han lever der ved Guds trone. Og han ber for deg som strever. Ja, han ber for oss der ved Guds tron. Og vi tenker jo det gjerne at når vi snakker om øverstepresten, så tenker vi kanskje først og fremst på øverstepresten i Aron og disse her som var i tempelet, ikke sant? Som gikk inn i helligdommen, eller øverstepresten gikk inn i helligdommen. The most holy place, som det står på i den engelske. Jesus gikk, ypperstepresten gikk inn der i den gamle pakt, i det aller helligste. Men først så måtte han offre et dyr som skulle være til soning for folkets synder. Og det gjorde han der utenfor. Og så når han hadde gjort det og hadde offret dyret, så gikk han inn i helligdommen. Og der brente han røykelse som steg opp til Gud. Og der ba han for folket. Han var folkets representant for alle. Hele folket representerte øverstepresten når han sto der inne i helligdommen. Og Jesus, han har gått gjennom himlene, står det her. Og da er det et annet vers i Hebreabrevet jeg har lyst til å dele med deg. Eller vi kan ta noen vers sånn kjapt. Jeg skal ikke bruke mye tid på det, for det er ikke det som egentlig jeg vil ha mest fram i dag. Så bare finne ut hva vei jeg må. Han er på den her, tror jeg. Det er noen som kan med han. Hvis ikke, så dropper vi han. Der. Noen få vers kan vi ta med her. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen en gang for alle, og således vant han en evig forløsning. Jesus Kristus, han hadde ikke blod av bukker og kalver, men han kom med sitt eget blod, gikk inn i helligdommen en gang for alle, og så vant han en evig forløsning. Og likeens så står det her under, offret har han båret fram en gang for alle, da han offret seg selv. Så her står det at han vant en evig forløsning, og at det var en gang for alle, for deg og for meg, vant Jesus en evig forløsning. Han sona synden med sitt blod. Og her stod, vi las det at går jeg bakover her. Det var ikke så lett av det. Jeg lurer på om jeg skal bare droppe den her, for den var ikke... Han var ikke så god. I Hebreabrevet 9,24 så står det, for Kristus gikk ikke inn i en helligdom som er gjort av menneskehånd. Altså, vi las her at øverstepresten, han gikk inn med blod av bukker og kalver, står det, og inn i helligdommen, men her står det at Jesus Kristus gikk ikke inn i en helligdom som er gjort av menneskehånd, og bare er et bilde av den sanne helligdom. Han gikk inn i selve himmelen. Nå skulle han for vår skyld tre fram for Guds ansikt. Ja, der kom det opp, ja. Da får du styre det der bak det. Det var bedre. For vår skyld trer Jesus fram for Guds ansikt som vår representant. Han har gått gjennom himmelen, står det. Jesus, Guds sønn. Så la oss holde fast ved bekjennelsen. Det skal vi komme litt tilbake til. Han er vår representant. Och det står också i kapitel 7, vers 25. Därför kan han också fullt och helt frälsa dem som kommer till Gud för ham. För han alltid lever och går i förbön för dem. Halleluja. Detta är vad Jesus håller på med. För de ypperste prästen, när han var färdig med att offra dyret och blodet för folket sin synder, gick han in i helgedomen och bad för folket och offra rökelse till Gud. Och Jesus Kristus, han har gjort det för oss. Han har gått in i själva himlen för vår skyld. Och därför kan han också fullt och helt frälsa dig som käm till Gud vid han, för han alltid lever och går i förbön för dem. Jag tänker tillbaka på mitt liv. I år är det 50 år sedan jag fick möta Jesus. Jag var 20 år gammal. Jag var i militären. Och jag fick se vad Jesus hade gjort för mig på korset. I ett nu. Jag var helt alene. Och jag fick se att det som Jesus gjorde var nog för mig. Som en uppenbaring. Jag som hade strävt. Jag som hade kämpat. Jag som inte hade fått det till. Men jag kom till att ge upp den dagen. Jag gav upp mitt sträv. Och så fick jag se vad han hade gjort. Det var nog det som Jesus gjorde. Och så blev jag frälst och allt var av nåde. Det var inte något jag skulle göra. Men det var hans verk. Men så har det gått många år, vet du. Och så är jag fortsatt Guds barn. Och så tänker jag, oj för en nåda. Gud har bevarat mig. Gud har bevarat mig i dessa 50 år. Ja, det har inte alltid varit enkelt. Jag har varit trulös jag också. Men då är det ett ord i Bibeln som är fantastiskt. Och det är detta ordet här. Är vi trolösa så är han trofast. För han kan inte förnekta sig själv. 2 Timoteus 2:13. Han har bevarat mig. Halleluja. Och jag är tacknämlig till Gud för det. Jag kunde ha vittnat om många ting. Jag ska se om jag tar lite tid till det, men inte allt för mycket tid. Vi har en stor överstepräst som har gått genom himlarna. Han ber för oss. Han är vår representant inför Gud. Det andra som blir sagt om han är att han har medlidenhet med oss. Hvis vi går tillbaka till begynnelsen eller till huvudtexten där. Hvis det går an. För vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidenhet med oss i vår svaghet. Men en som är prövd i allt på samma måte som vi. Men utan synd. Vi kan så lätt tänka att när vi kommer framför Gud så må liksom allt vara perfekt. Och så har vi inte frimodighet att komma framför Gud. Och jag har upplevt det många gånger att jag har följt att jag har inte frimodighet till att be om dessa ting eller om detta. Helst så såg jag att en annan kom och bara istället för mig. Och vi tänker av och till kanske Gud hör nog andra sina bönder, men hör han mina bönder? Men det som står här det är att vi har en överste präst som har medlidenhet med oss i vår svaghet. Egentligen står det i benektande form, men det är det som står. För vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidenhet med oss i vår svaghet, men en som är prövd på allt, i allt på samma måte som vi, men utan synd. Tänk dig att Jesus, han levde ju här på jorden i över 30 år. Och mesteparten av tiden så levde han ett liv som vi inte vi känner till, för det står väldigt lite om det i Bibeln de första 30 åren. Men han levde som barn, han levde som ungdom, han levde som vuxen. Och han erfarte hur mänsklivet är. Och samma kan du och jag möta i livet. Vad det skulle vara som vi möter av problem, så har vi en överste präst som har medlidenhet med oss i vår svaghet, i våra prövelser. Han är prövd i allt, står det, på samma måten som vi, men utan synd. Han måste vara utan synd. Du vet att överste prästen i den gamla pakt, han måste bära fram offer för sina egna synder först, och så för folket sina synder. Men vi har en överste präst. Han var utan synd, men han var fristad, men han stod i fristelsen. Och han vet vad det vill säga att bli sviktad av sina egna, eller inte trodd av sina egna, och sviktad av vänner. Och han vet vad det är att möta spott och förakt. Han vet vad det är att uppleva sorg och smärta. Han har upplevt allt det mänskliga, både det som är gott och det som är ont. Och det står också i Hebreerbrevet 2:18 att fördi han själv led och blev fristet, kan han hjälpa dem som fristes. Fördi han själv led och blev fristet, kan han hjälpa dem som fristes. Så dessa tingena må vi ha med när vi kommer till vers 16. La oss därför med frimodighet trä fram för nådens tron. Fördi han vet om våra svagheter. Han vet om våra nederlag. Han vet om det vi strävar med. Och likväl, la oss, eller inte likväl, men på grund av det, la oss med frimodighet komma fram. För vi möter en överste präst. Vi möter en som har medlidenhet, som förstår oss, som vet hur vi har det, som har blivit prövd i allt detta, men utan synd. Han har varit prövd i allt. Och likväl står det här, om vi är svaga, om vi är skröpliga, om vi känner på fristelser, ensamhet, utanförskap, där det är så många ting av känslor vi kan känna på, så kan vi få komma med allt detta. Vi kan få komma med våra spörsmål. Du har helt säkert spörsmål. Du kan få komma med din nöd. Du kan få komma med din smärta. Och du kan få komma med din synd. Det står i Hebreerbrevet 10:19. Så kan vi då, bröder, i kraft av Jesu blod med frimodighet trä in i helgedomen. Vi kommer inte där fördi vi är perfekta. Vi kommer inte där för att vi har fått det till. Vi kommer inte inför nådens trone för att vi har lyckats. Men vi kommer där i kraft av det Jesus Kristus har gjort. I kraft av Jesu blod och seger. I kraft av hans blod trer vi in för Gud, in i helgedomen. Så hvis du tänker sån som jag har tänkt någon gång, att jag kan inte be här, jag kan inte göra detta, jag är skröplig, jag är svag, jag vill hellre att någon annan ska be. Men faktiskt så står det här att nettopp dig som är skröplige, nettopp dig som är svake, nettopp dig som inte får det till, nettopp dig ska få komma med frimodighet inför Guds trona. Tre in i helgedomen. Halleluja. Så då har vi sagt lite om det. Varför vi kan komma med frimodighet. Alltså på grund av offret, att han sonte för vår synd, på grund av blodet. Vi kan komma med frimodighet. Men också för att han har själv upplevt mänsklivet, vet hur läs vi har det, förstår oss. Därför kan vi komma. Vi kommer inte få visa oss fram på något måte, men vi kommer i kraft av hans blod, i kraft av hans seger, och så kommer vi lika in i helgedomen fram för Gud. Och nu kommer det ändå en ting till. Husk på att du kommer till nådens trona. Du kommer till nådens trona. Du kommer inte till domens trona. Du kommer till nådens trona. Åkor, vi är avhängiga av Guds nåde, vänner. Vi är så avhängiga av Guds nåde. Kvar dag. Guds nåde har bevarat mig i 50 år. Själv när jag har varit på avstånd, själv när jag har varit trulös, han har varit trufast. Och här står det att vi kommer till nådens trona. Och vad sker där? Vi ska få miskunn och finna nåde till hjälp i rätte tid. Av och till så är det tungt att be. Det känner du också säkert. Du möter motstånd när du ska be. Det är tungt att be. Du har inte lust att gå på bönemöte. Du vill hellre sitta hemma. Det är tungt. Du möter motstånd. Och så kan vi uppleva det i vårt böneliv. Och i vårt landkammare. Det är tungt. Då hjälper det att tänka på att vi har fått en fri och öppen adgång till nådens trona. Till nådens trona, till Guds trona. Det står nog en vers som jag är väldigt glad i jag bara tar det med nu. Det är sådana ord som har betytt mycket för mig. Romarbrevet 5 för exempel så står det att vers 2: genom han, alltså genom Jesus Kristus, har vi också vid trua fått tillgång till den nåden vi står i. Vi står i nåde hos Gud. Och genom troen på Kristus, genom han, genom troen på Kristus har vi fått tillgång till denna nåden som vi står i. Halleluja. Och så talar han vidare där om hoppet. Och så har du i vers 10, också Romarbrevet 10. Men vi ändå var fiender, vart vi försona med Gud då son hans döde. När vi nu är försona, kom inte mer, skall vi inte då vara frälste vid hans liv? Frälste vid hans liv. Fordi han lever, fordi han är där vid tronen, fordi han ber för mig, så blir jag bevart. Bevart i tro. Och du tvivlar kanske aldrig på det, att du varit försonad med Gud då Jesus döde. Men så står det här, att när vi nu är försonad, hur mycket mer skall vi inte då vara frälsta vid hans liv? Vid hans liv. Bevart i trua. Halleluja. Halleluja. Vi har fått adgang. Efesierbrevet 2. Ved han, alltså ved Jesus, har vi bägge, kan är bägge, jöder och hedningar. Ved han har vi bägge fått tillgång till fadern i en ande. Och så står det att vi hör Guds husfolk till. Detta är ett fantastiskt resultat av att vi har blivit rättfärdiggjort, att vi är frälst. Att vi har fått fred med Gud, ja, men vi har också fått tillgång till den nåden vi står i. Tillgång till tronen. Adgång, kanske det är lättare att säga. Adgång, tillgång till Guds trone. Och där vid tronen så får du alltså miskunn och nåde. Nåde för, jag får nåde för min synd. Nåde för mina synder, men jag får miskunn för mina svagheter. Nåde och miskunn. Och det blir då till hjälp för mig i rätte tid. I rätte tid. När jag trängde. I rätte tid. Jag kunde vittna många, om många ting som jag har upplevt. Men idag så tänkte jag på det som skedde i 1983. För att jag hade sagt upp jobben som jag hade på postkontoret, för jag kände på ett kall till att förkynna Guds ord och till att resa med evangeliet. Men så stängde den dörren sig där jag hade tänkt att tjäna Herren innanför en bestämd organisation, kristen organisation. Så blev den dörren stängt där. Och plötsligt så gick jag hemma utan intäkt och bara vänta på Gud. Vänta på Gud. Och det gick månader. Det gick flera månader faktiskt. Det gick lång tid. Jag var mycket i bön. Jag bara vänta på Gud. Och det var lite vanskeligt. För jag hade ju sagt upp en fast jobb och detta var om hösten i 1983, så begynte Gud att ge mig några ord, men inte något konkret. Och så var det en natt, klockan 2 om natten, så vaknade jag upp. Och så bad jag väldigt starkt att Gud måtte öppna en dörr för mig. Jag bad om det. Jag hade bett om det och bad om det. Nå Gud, må du öppna en dörr för mig. Så sovnade jag igen och så vaknade jag senare på natten. Och då hade jag ett ord in i mig. Om att Gud skulle öppna dörrar för mig. Och jag kände inte till hur det stod i Bibeln en gång. Jag måste leta fram ordbok och finna ut hur står detta. Och jag fann det självklart i Jesajas 45. Det är ju ett känt ord. I begynnelsen av Jesajas 45 där. Och då visste jag att detta är bönesvaret. Då var jag trygg. Och vet du vad, det gick bara... Jag kan inte säga nöjaktigt hur länge, men det var bara dagar. Så begynte det att komma telefoner. Att nu var det någon som ville att jag skulle komma till Austevoll och ha möte där. Och så var det en annan som ringte till mig. Och så öppnade sig upp många dörrar i löpet av bara någon få dagar. Jag kunde ju säkert hoppas på att svaret kom för. Men det kom i rätt tid för mig. Och så började det i spännande tid. Där jag fick resa samman med en kvinnlig sångevangelist. Och vi reste. Och vi såg hur Gud försörjde oss. För vi hade ingen intäkt. Men Gud kom gång på gång. Och hjälp oss. Vi fick svar i rätt tid. Jag ska inte bruka tid på det nu, för att jag har lovat att vi inte ska hålla så länge på idag. Ja, det är så många löfter i Bibeln. Så många löfter i Bibeln. Och detta är ett av de stora, starka löftena. Du ska få hjälp i rätt tid. Du ska få hjälp i rätt tid. Du, det att komma fram för Guds trona, det är en plats vi tränger att komma kvar dag. Egentligen kvar enaste dag tränger vi att komma där. Och vad ger det oss? Jo, det ger oss styrka för vår vandring här på jorden. Och där finner vi också kvile. Där finner vi inspiration. Där får vi förnyelse. Där får vi nytt mot. Där får vi stillhet, och där kan Gud få tala till oss i stillheten inför tronen. Där kan han få fortälla mig igen och igen att han älskar mig. Han kan få fortälla dig igen och igen hur högt du är älskad. Och så var det en sättning jag hoppade över här. Och som jag inte ska bruka mycket tid på. Men det stod: så la oss hålla fast vid bekännelsen. Och hvis du har gått på möter här i Nordhordland Bibelcenter, så har du fått höra väldigt mycket om detta. Hur viktigt det är att hålla fast på bekännelsen av Guds ord. Men det som jag tror, speciellt här, hvis du ser i den engelska bibeln, let us hold firmly to the faith we profess, så betyder det att hålla fast vid troen, den troen vi bekänner. Alltså vi blir uppmuntrade till att hålla fast på troa på Jesus Kristus. Vi tränger att förstå ändå mer av vem Jesus är, hur stor han är, hur trufast han är. For han som gav løfte er trofast. Er trofast. Du har en trofast Gud. En trofast Gud. En trofast øverste prest. Halleluja. Jeg kan ikke ta tid til det, men hvis du leser begynnelsen av Hebreabrevet og tar deg tid med de kapitlene der, så ser du at det som er tema hele veien, det er hvor stor Jesus er. Større enn Moses, større enn profetene, større enn englene. Ja, han er Gud. Han er Gud, står det faktisk. Han er Gud. Han er den største. Han er stor. Vi har en stor øverste prest. Halleluja. Og vet du hva for dette brevet ble skrevet til hebreerne? Det var jøder. Og kanskje var tempeltjenesten fortsatt i gang i Jerusalem. Hvis dette ble skrevet før år 70, det er litt usikkerhet om det, men hvis det ble skrevet før år 70, så var jo tempeltjenesten i gang. Og det kunne være mange fristelser for disse jødene til å vende tilbake til det som var der. Derfor så behøvde de å se at det er noe som er så mye større. Der finnes en øverste prest. Den store øverste presten. Jesus Kristus. Halleluja. Så la oss holde fast på bekjennelsen. La oss holde fast på å ha blikket festet på Jesus. For det står at han er troens opphavsmann, men han er også troens fullender. Det som begynte, det skal fullføres. Og Jesus Kristus er både troens opphavsmann og troens fullender. Og når vi ser ut i verden i dag, så ser vi jo veldig mange ting som gir grunn til uro. Vi hører krig om krig. Vi hører rykter om krig. Vi hører om naturkatastrofer. Vi hører om veldig mange alvorlige ting som skjer på de ulike kontinent i verden i dag. Og derfor så står det også i Hebreabrevet at selv om alt ble lagt under hans føtter, så ser vi enda ikke at alt er lagt under han. Men så står det noe. Så står det noe der i kapittel 2. Men vi ser Jesus. Vi ser Jesus. Opphøya. Han lever. Han lever, ja han lever, skal aldri dø igjen. Han ber for deg som strever til far i himmelen. Fantastisk, fantastisk. Vi trenger å begeistres av Jesus. Vi trenger å begeistres av han. Derfor så er det viktig at vårt fokus er på han. At vi ser Jesus der han er. Lever for oss. Vår store øverste prest. Som har medlidenhet med oss. Og som gir oss hjelp i rette tid. Men så er det ett vers til jeg vil ta med, eller ett eller to vers til. Og blant annet da Hebreerbrevet 10:23. For der også er en side av bekjennelsen. Nå kan ikke jeg ta alle sider av bekjennelse, for det har vi hatt veldig mye her, men dette hadde jeg lyst til å ta med. La oss holde urokkelig fast ved bekjennelsen av vårt håp. For han som gav løfte er trofast. Han som gav løftet er trofast. Hva for et håp er det snakk om? Hva forstår det løftet i entall? Og ikke løftene i flertall. Hva for et løfte det snakk om? Han som gav løftet trofast. Vet du hva det står? Hvis vi går til vers 37, samme kapittel, Hebreerbrevet 10. For ennå det bare en kort stund, så kommer han som komme skal. Og han skal ikke dryge. Han skal ikke dryge. Det dette løftet han tenker på her, hvis du leser sammenhengen. Løftet om at han skal komme tilbake. Jesus, vår øverste prest, Jesus, vår frelser, skal komme tilbake. Og da er jo det nettopp det som øverstepresten i den gamle pakt også gjorde. For han ble jo ikke værende inne i helligdommen. Folket sto jo utenfor og ventet på ham. At han skulle komme ut. Ut til folket og velsigne folket. De ventet på, og nå venter vi på at Jesus skal komme ut av sin helligdom. Komme tilbake og hente sin brud, sin menighet. Og i Hebreerbrevet 9:28b. Og siden skal han for annen gang komme til syne. Første gangen var for syndens skyld, men ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på han. Det det som ligger foran oss som Guds menighet. Så selv om vi ser mange, mange negative tegn, og vi synes at verden og alt går av skaftet, så vi sier, det blir bare verre og verre, mange ting. Men da skal vi få løfta blikket vårt og vite det at vår forløsning stunder til. Vi trenger å forkynne budskapet om Jesus som kommer tilbake. For det et håp. Det et håp som vi har, som skal fylle oss med forventning. Halleluja. Vi kjenner ikke dagen. Vi kjenner heller ikke timen. Ikke dagen, ikke timen. Men en ting vet vi. Dagen nærmer seg. Det vet vi. Vi vet heller ikke, skjer det i min levetid? Det vet vi heller ikke. Men det kan være nær. Det kan være nært. Det kan være veldig nært. At Jesus kommer tilbake. Halleluja. Fordi han som gav løftet trofast. Halleluja. Halleluja. Jeg hadde en sånn drøm. Jeg har jo hatt noen sånne drømmer. Det har kanskje du hatt også. Om liksom Jesus som kommer tilbake og hentet sin menighet. Så husker jeg nå, bare noen dager siden, så hadde jeg en sånn spesiell drøm også. Var det akkurat som jeg fikk se ting der? Jeg vil ikke si så mye om det. Men jeg husker jeg sa i drømmen, dette blir spennende. Sa jeg i drømmen, dette blir spennende. Og så vaknet jeg. Vi har noe stort i vente. Og nettopp derfor så tror jeg også at vi ser at mennesker begynner å komme. Som Olav nevnte på disse her sommerstevner, det jo alltid mye folk på sommerstevner, men de kommer ikke bare på sommerstevner, de kommer på bibelskoler, de kommer på kristne skoler, de kommer på til menigheter, og jeg tror at det noe nytt på gang, ikke bare i Norge, men kanskje i langt utover i verden. Det noe nytt, og vi har virkelig grunn til å ha forventning til Jesu Kristi komme, men også till de dagarna som är för hans komma, att vi ska få lov till att vara med och hösta in människor för Guds rike. Så hoppar jag att du kan sitta igen med två ting speciellt idag. Det ena, kom med frimodighet framför tronen. Uansett hur läst du har det. Och kanske speciellt om du känner på vanskeliga ting i livet ditt. Husk att Jesus är prövd i allt. Och han har medlidenhet med dig och mig i vår skröplighet och svaghet. Kom med frimodighet. Och kom med förväntning. Han är den som ger hjälp. Och han är den som kommer tillbaka och ska hämta sin menighet. Jag tror att vi närmar oss, ja, vi närmar oss helt säkert den dagen, och vi gläder oss och vi ser fram till denna dagen när Jesus Kristus kommer utifrån helgedomen. Halleluja. Han har i 2000 år har han suttit där vid faderns högra sida. Det är lång tid för oss. Han har suttit där. Frälsesverket var fullfört på Golgata. Men hans tjänste var inte fullfört. Den fortsatte i himlen. Och så kommer han tillbaka. När hans tjänste i himlen också är fullfört. Då kommer han. Då kommer han. Halleluja. Vi tackar dig Jesus för att du är vår stora överste präst. Och att vi med frimodighet kan få komma inför din trona och finna nåde till hjälp i rätte tid. Vi prisar dig Jesus för att du har varit trofast mot oss i de år som ligger bak. Och du kommer till att vara trofast mot oss i de år eller dagar som ligger föran. Så ser du här att vi är kanske på olika platser, vi som är här idag. Och skulle någon av oss ha kommit på avstånd från dig, Jesus, låt denna dagen bli en dag när du igen kan söka inför din tron. Och låt oss alla finna denna härliga plats i ditt närvaro. Där du kan få fylla oss med din glädje, din fred. Och där vi kan få höra dina ord, din tale till oss. I stillheten. Och känna hur det styrker oss. Och ger oss nytt mot. Slik att inte vi tröttnar. Men att vi känner det att vi är fulla av liv, fulla av glädje. Halleluja. Jag bara ber att du ska välsigna kvar enkelt som är här inne. Och att du ska välsigna för oss denna dagen i Jesu namn. Amen. Halleluja. Ja, vi ska inte hålla på länge. Jag lovade ju att vi skulle ha ett kort möte, men där är kaffe idag också. Jag vill bara säga att vi har sommarmöter hela sommaren. Nästa söndag talar Malin Knutsen här. Söndagen efterpå får vi besök från India. Väldigt spännande. Jag vet inte vem som kommer till tala då, men det blir i alla fall besök från India då om 14 dagar.